Ja, det är nästan så att pingstens tema finns kvar, andens vind över världen för annan av pingst. En bortglömd helgdag som vi blir påminna om idag när andens vind blåser. Annars är det ju trefaldighetstiden som vi har kommit in i vårt kyrkoår. Och efter dopet söndag, förra söndagen, så är temat idag kallelsen till Guds rike. Och denna kallelse, den innehåller egentligen bara två ord när den uttalas av Jesus. Följ mig. Och när den sen uttalas av andra så heter det följ med och se. Det är bara mötet med Jesus och vandringen med honom som omformar och gör en människa till vad Gud har menat. Följ mig. Så predikan den har två delar. Följ mig, som är den längre delen, och den andra, följ med och se. Ja, vad har då Gud menat med oss människor? I första Mosebok, i skapelseberättelsen och de följande kapitlerna, där läser vi om de första människorna, Adam och Eva. Och texten ger oss en grundmall, en modell för människan, hennes tillvaro i världen och hennes relationer. Och ibland så brukar man säga, enligt klassisk kristen antropologi, läran om människan, så har människan fyra typer av relationer som hon är skapad för. Den första och viktigaste är relationen till Gud som har gett henne livet. Gud som har designat oss var och en som unika och olika. Men alla är vi skapade till Guds avbild. Kärleken har sitt ursprung i Gud och där i vilar vårt värde som människa. Vi kommer ifrån Gud. Det är den viktigaste relationen. Människan sattes för det andra i en lustgård. En omgivning av natur och miljö. Där även frukter och träd och djur var en del av det. Och vissa av oss är bättre än andra på det. Man både ankor och höns och kor hemma och katt och kattunga och allt vad det är. Men vi kan nog alla njuta av en svensk sommar, den miljön som vi befinner oss i här i Sverige. Det är människans relation till miljön som hon är skapad för. Den tredje, ja, det är en relation till oss själva. Det finns ingen riktig rangordning här, men det är en betoning på att vi relaterar till oss själva, vår inre värld, vår självbild, vår inre dialog. Och den fjärde, det är relationen till våra medmänniskor. Till vår familj, föräldrar, syskon, barn, om vi nu har det här i livet. Vänner, kollegor, medlemmar i fotbollsklubben eller ridklubben. På olika sätt så relaterar vi till våra medmänniskor. Och många söker också den här nära kärleksrelationen med en partner i ett gemensamt liv och ett äktenskap. Kanske längtar efter att springa runt nakna som Adam och Eva gjorde från början utan att blygas. Detta är våra fyra relationer till Gud, vår omgivning, vår inre relation och till våra medmänniskor. Men vad händer redan i tredje kapitlet? Jo, relationerna kommer i olag. Människan bryter mot Guds tanke, Guds bud, och vill pröva sina egna vingar utan Guds hjälp i livet. Relationerna kommer i olag. Och vad händer då? Jo, kommer då Gud och stormar in med våldsam kraft och ilska i lustgården och jagar rätt och slår till Adam och Eva och pryglar dem? Nej, det står det inte. Inte alls att den helige allsmäktige gör. Det står så här i första Moseboken kapitel 3. De hörde, alltså Adam och Eva, hörde Gud själv vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. De hörde Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. De första människorna gömmer sig bland träden. De är rädda. Men då ropar Gud själv: var är du? Var är du, Adam? Var är du, Eva? Och Adam svarar: vi hörde dig komma i trädgården. Vi blev rädda. Vi var nakna. Vi gömde oss. Skammen och skulden var påtaglig. Men Guds kärleksröst, där han kommer vandrande, ropar på dem. Han kallar på de människor han har skapat. Han kallar på dem som har gått vilse. Han ropar efter den som räddhågsen sprungit och gömt sig. Var är du? Var är du, mitt barn? Det säger något viktigt om vem Gud är. Att Gud vill relation. Kallelsen till Guds rike, ja, det är Guds röst som kallar till gemenskap. Alla människor är kallade. Varje människa är skapad för relationer. Och den viktigaste relationen, ja, den är till Gud själv. För den präglar allt annat, alla andra relationer. Med Guds relationen så får alla andra relationer lite mer harmoni och lite mer melodi i livet. Även om allt inte blir perfekt denna sidan evigheten. Det fick vi höra om det himmelska hoppet igår av Henrik. Men vi vet sen, vi som har läst vår bibel, att Adam och Eva blir ändå förvisade från lustgården. Och sen börjar resan genom gamla testamentet på lösningen på människans problem. I gamla testamentet så berördes det att det fanns ett folk helgat åt Herren. Israels folk som blev utvalt och som blev kallat. De var inte bättre än andra folk, men de blev utvalda. För genom dem skulle en slutgiltig befriare, en messias, komma. Den smorde. Och slutgiltigt i vårt nya testamente, där får vi uppenbarat för oss att det är Gud själv som tar steget, initiativet till försoningen av en vilsengången mänsklighet. Genom inkarnationen så tar sig Gud till människans planhalva och blir människa. Jesus Kristus, Guds son, vandrade själv på jorden. Precis som Gud hade vandrat i lustgården en gång och ropat efter människan. Nu vandrar Guds son själv på jorden och kallar på människor. När Jesus börjar offentligt förkunna, ja, då är vi framme vid evangelietexten. Då kallar han på människor till efterföljelse. I ett annat av evangelierna så står det att han kallar till omvändelse. Guds rike är här, omvänd er. Och tro evangelium. En inbjudan att följa honom. För med Jesus då kom Guds rike. Till det rike, till den gemenskapen, så är människan kallad. Och till de första lärjungarna så säger han: följ mig. Då kan man fråga sig, vad ställer Jesus för krav på dem han kallar? Vad finner vi i texten? Behöver de hålla fram sitt CV, att de kan rabbla de gamla testamenterna, profeterna utantill? Kan de hela lagen utantill? Har de levt ett fläckfritt liv? Eller har de snygga kläder och frisyrer som gör att de passar in i mallen i Jesus krets? Nej, Jesus säger bara två ord: följ mig. Han ställer inga krav. Han frågar inte efter deras moral och levande. Så här skriver en präst som heter Bo Brander: När han säger följ mig, då är Jesus själv innehållet i den kristna tron som sträcker ut sin hand och säger gå med mig, lev med mig, se på mig, jag vill dela livet med dig. I hans närhet växer tron och får hjälp att formuleras. I hans närhet växer också det goda sättet att gestalta livet. Slutcitat. Liksom Gud en gång ropade på Adam och Eva, så ropar han genom Jesus än idag till alla människor. Följ mig. Han sträcker ut sin hand och välkomnar in till en relation, till att formas till Guds sons avbild. Det finns många människor genom historien som har vågat fatta den här handen som vi sjöng Frälsare, tag min hand. Ett starkt vittnesbörd på senare år som jag har uppskattat mycket eller som har tilltalat mig, det är en man som heter Sebastian Staxet. En man som sedan unga år hamnade snett i livet i en av Stockholms förorter. Han blev kriminell. Han missbrukade alkohol och droger. Han testade allting som denna världen lockade med. Han var rapartist och han sjöng och lovordade ett liv som kriminell med våldsamhet och med drogromantik. Vad sa då Jesus till honom? Kom han och skällde ut honom efter noter? När han har brutit mot alla Guds bud. När han vittnar själv om den kärlek som drog honom upp ur fördärvets grop och ställde honom på en klippa han inte visste fanns. Jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Jag har inte med hans citat här, men han är så oerhört gripen av denna kärlek. Han hade inte förtjänat något av det. Men nåden från Kristi kors bara välde över honom och han fick erfara förlåtelse genom Jesu blod. Och han är väldigt frimodig i sitt vittnesbörd och han sjunger inte längre samma sånger om våldsromantik, utan han sjunger om den frälsare som befriade honom. Ett annat exempel är det paret jag fick glädjen att viga igår. Jag hade en vigsel i Tingsta kyrka. Och vi fick kontakt för ett tag sedan. De skrev direkt till mig. Och jag hade semester. Men det var någonting i deras tilltal som gjorde att jag kände att jag kanske kan ha den här vigseln. När vi träffades för ett par månader sedan, då kommer jag att samtala inte så mycket om deras relation och bröllopet, utan om deras väg till en kristen tro. Han var jämngammal med mig, 48 år, det kan man inte tro att jag är så gammal. Och hans fru var 10 år yngre. Båda hade levt ett ganska långt liv och testat på mycket livet som de ångrade. Men det senaste året hade de fått upp ögonen på nytt om något av den kristna tro de hade hört om som barn på olika sätt. En av dem var konfirmerad och den andra var inte. Jag minns inte vilken av dem. Men det senaste året hade de, som de beskrev, vi har blivit frälsta. Vi har fått erfara det som Bibeln talar om. Och när man får höra ett vittnesbörd på det sättet, det talar till en när man själv har fått växa upp med tron och fått höra genom alla år och sen fått läsa teologi och gå bibelskola och allting. Här är några som har levt 40 och 40 drygt år och först nu fått smaka på denna goda Gudens evangelium och kärlek. Och deras bön och önskan var att deras vigsel skulle få utgöra ett vittnesbörd om denna frälsning. Så jag gjorde så gott jag kunde och försökte säga både någonting om äktenskapet men inte minst om evangeliet igår i vigseltalet. Och det är min bön att det landade hos alla deras vänner som fortfarande inte hade funnit sin tro på Jesus. Vad vill jag säga med detta? Jo, det viktigaste beslutet i våra liv, det är att ta emot Guds kärlek, den frälsning, den nåd som han på ett unikt sätt erbjuder oss genom sin son Jesus Kristus. Och med detta paret igår så bekräftade Bibelns ord att Jesus är densamme än idag. Och han kallar på oss, följ mig. Det var den långa första delen. Nu vill jag säga något också om följ med och se. Vad gjorde de första lärjungarna? Jo, vi läste i texten att Andreas, som var bror till Petrus, han var en av de två första som hörde Johannes ord och hade följt med Jesus. Han går då och träffar sin bror och letar upp honom och säger, vi har funnit Messias. Och han tar med sin bror till Jesus. Det står om en annan lärjung i Filippos. Han träffar på Jesus och han söker upp Natanael och säger till honom, vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Det är Jesus, Josefsson, han från Nazaret. Natanael, han är skeptikern. Kan det verkligen komma något gott från Nazaret? Filippos, han går inte in i någon dispyt eller svaromål eller apologetisk argumentation. Han säger kort och gott, följ med och se. Följ med och se. Vi har funnit Messias. Och det kan väl vara lite självvårdande eller hjälp för oss detta när vi känner att vi inte har alla svar. Det behöver vi inte ha. Jesus är bra på att försvara sig själv, vem han är, när människor vågar öppna sig för honom. Men vi är inte kallade att vara försagda. Vi är kallade att trots allt vara frimodiga och våga dela vad vi har funnit. Vi behöver inte alla svar, men vi har fått smaka och se något av Guds godhet. Låt oss våga dela det och erbjuda andra. Kom med och se vem Jesus är. Efterföljelsen då som de första lärjungarna fick gå in i, ja, den var säkert helt underbar, men den var inte spikrak. Petrus gjorde sina bittra erfarenheter och lärdomar. Från början väldigt frimodig. Du och jag, Jesus, vi ska förändra världen. Inget kan stoppa oss. Till att han landar i att svära och förneka att han någonsin har känt Jesus. Men han får också en upprättelse. Jesus kallar på nytt honom till en kärleksrelation. Älskar du mig, Petrus? Det finns alltid en väg tillbaka. Så växte Petrus som lärjunge i relation till Jesus. Efterföljaren blir lik den som han eller hon följer. Vad har vi för olika utmaningar i vår efterföljelse? Ja, jag tror en vanlig sak är att vi ibland tappar bort kanske vårt andaktsliv och vår egen vandring med Gud. Bibeln blir liggande, bönelivet glöms bort eller nedprioriterat och det blir torftigt. En klok själavårdare har sagt så här när han mötte de frågorna. Vad ska jag göra? Jag har glömt att läsa Bibeln så här länge. Han sa, ja, det är väl bara att börja igen. Gud är trofast och väntar på att vi ska komma tillbaka. Det är väl bara att öppna sin bibel igen och öppna munnen och be med de ord du har. Gud glömmer inte sina barn. Han kallar på dig och mig som sina barn med sin kärleksfulla röst. Allra sist vill jag lyfta den märkliga frågan de ställer. Var bor du? Säger de första. Och då säger också Jesus, följ med och se. Ja, var bor Jesus? Ja, rent konkret så hade han ett hem. Han var människa. Han bodde någonstans. Men han vill också bo hos den människa som släpper in honom i sitt liv. När han knackar på hjärtats dörr. Han bor också i kyrkans gemenskap som kallas hans kropp. Och han finns också närvarande och boende i nattvarden. Genom orden, detta är min kropp och detta är mitt blod. När han hade firat världshistoriens första mässa säger han, i min faders hus finns många rum. Jag går bort för att bereda rum för er och jag ska komma och hämta er till mig. För där jag är, där ska också ni vara. Först där och då är vår efterföljelse framme. Då har vi nått målet och där varar efterliknelsen för alltid. Efter denna långa predikan, ursäkta alla barn, vad härligt att ni leker, så ska vi få stämma in i kyrkans trosbekännelse. Det får vi göra stående och ni har texten i agendan. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.